Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
We're going to live on. We're going to survive. Today we celebrate our Independence Day.
Podden Håller den är tillbaka. Jag heter Martin Sonneby. Här är Erik Broström.
Hallå!
Ola Aurell.
Hej!
Och Jonas Strandberg.
Tja!
Välkomna!
Tack!
Vi har sett Independence Day från 1996.
Jajamensan. Verkligen.
Regi av Roland Emmerich, va? I rollerna Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Randy Quaid, Judd Hirsch.
Och tre kvinnor!
Ja!
Randy Quaid, är det Dennis Quaids brorsa?
Ja, de är släkt.
Kul. Från den här julfilmen.
Vilken?
Den med Chevy Chase. Han spelar den där...
han är med där också, ja. Randy Quaid.
Ja, det är han som har en husvagnen, va?
Ja, precis. Och han är någon brorsa. Ja, precis. Ja,
den stökiga brorsan som inte finns kvar med i familjen, typ.
Just det.
De ser ut precis så. Dennis Quaid är ju superstilig.
Ja.
Randy Quaid ser ut som Randy Quaid.
Ja. Men ser ut som att en blev framgångsrik och en klarar sig inte riktigt.
Ja, men precis.
Dennis
precis.
Quaid är ju en av mina föreskådespelare.
Okej.
Okay. The Rookie. Stor film.
Ja.
Gillar du den 24-timmars jakten?
Älskade den.
Inner Space.
Oh.
Den borde vi sätta upp på listan.
Ja, faktiskt. Faktiskt. För att jag är lite tveksam till om den håller.
Ja.
Det var länge sedan jag såg den. I alla fall, vi ska prata om Independence Day.
Ja.
1996. Vad har ni för minnen från Independence Day?
Alltså det här, vi kan ju redan beta av min resa.
Ja.
Det här är året som, det här kanske är mitt mest upptagna bioår. Det här är liksom, det här är epoken då jag kom in sent i puberteten och inte ut och festar, men går på bio med min barndomskompis.
Okej. Okay. Är det här i Stockholm?
Det här är i Stockholm, det är på Rigoletto.
Ja, okej.
Okay. Jag såg den här på bio 7 gånger.
Okej. Okay. Wow. Okej,
okay. Damn. Vi sätter ribban där. Och jag,
var det lika bra varje gång? Eller blev det bättre? Eller blev det sämre?
Men jag har ju en sån här grej att jag gillar att se folk upptäcka saker för första gången.
Ja.
Så att jag njöt ju när folk reagerade på filmen så som jag ville. Men inte när kanske folk som inte var 15. Ja, men det, kanske inte när jag är 15 år och så sitter några 30-åringar där som är lite lulliga och liksom kanske har andra ögon på den här filmen när den kommer.
Mm.
Och då kunde jag bli lite frustrerad när de inte förstod att det var det största mästerverket som har skapats. Liksom.
Kul om det bara var Erik Broström-figurer i salongen och alla bara iaktar varandra. Liksom.
Shit, vilken dröm. Och alla sitter och bara, varför ingen som reagerar? Snart kommer det. Men jag tyckte, det här är en sån här film som, och jag slutade inte kolla på den sen när den kom på VHS. Liksom. Så det här är nog en film som kommer att ligga mig varmast om hjärtat i den här podden, tror jag. Jag tror vi kommer hitta något som jag har mer nostalgi över i alla fall.
Jag har nog motsatta barndomsupplevelsen kring den här.
Ja.
Gillade inte science fiction när jag var liten.
Nej.
Alls. Alltså, skräckfilm, big fan. Men sci-fi, rymden, nästan ingenting alls. Liksom, överhuvudtaget. Har nog aldrig, jag tror det här kan ha varit den första gången jag sett hela från början till slut faktiskt.
Jag har
alltid sett liksom såhär, man kommer ihåg massa scener och sådär och sätter på tv, men aldrig i ett svep såhär. Ja, så det är väl där.
Ola då, har du problem som Erik eller
nej,
sund relation till den här filmen?
Jag är lite äldre så jag har ju nog en sund. Jag minns att jag störde mig på massa saker redan när jag såg den på bio. Så jag gillade vissa saker med upplägget och vart det var på väg och sen så var jag arg efteråt. Men jag var ju äldre så att jag var väl snudd på var en sån som förstör den. Det hade varit intressant att ha någon 15-åring eller 12-åring som hade sett den idag om den håller på 15-åring idag.
Just det.
Mm. För den är ju en lite så här barn/familjefilm på många sätt. Både i humorn och i att det är alltid ganska tillrättalagt. Det är väldigt lite döda kroppar. Ja. Och
lite det är en otrolig matinékänsla på
den
här.
Det är väldigt mycket matinéfilm på alla sätt. Och det får man väl, det måste man väl någonstans acceptera när man tittar på den också. Att den kanske inte är till för mig på det sättet. Man måste kunna se den. Men sen finns det ju matinéfilmer som... Indiana Jones är väl sådär riktig matinéfilm.
Ja.
Men där har jag lättare att koppla på att det är en matinéfilm än i det här fallet. Här har jag lite svårt för det.
Ja, alltså det är ganska mycket död för att vara matinéfilm. Alltså Indiana Jones är ju ball för att så här, man skulle kunna ha en Indiana Jones-film där egentligen ingen dör.
Alltså det är nog brutalare. Alltså Indiana Jones är nog mer som skulle klipps bort av svensk filmcensur.
Absolut.
Det är mer närbilder på folk som blir uppsprättade och sådana saker. Jo. Och äckliga saker.
Men jag tänker att man skulle kunna, man kan inte göra den här filmen utan total massdöd.
Nej, men det skapar ju också en bizarr stämning stundtals. Alltså. Och det minns jag redan när jag såg på bio när de har den där, hela New York sprängs i bitar och man tänker miljoner dör. Och så är det sån jäkla fokus på att en hund ska klara sig in i någon gång. Och i realtid tyckte jag, det här är perversion. Men alltså det är sinnessjukt.
Men vi gillar hundar.
Ja, men det är så naket att jag kan inte acceptera det ens när jag ser det hända, för att nej, men det är ju människor som dör där utanför.
Men Vivica A. Fox måste väl ändå få bry sig om sin hund även om folk dör. Alltså det är ju hennes känslomässiga band som speglas.
Jag har svårt för att inte se henne som en psykopat om hon överhuvudtaget har känslor för den hunden i det läget när barn dör i hundratusental utanför.
Fast det där problemet jag upplever att det känns inte som att, det är inte ett negativt betyg, men det känns inte som att nästan någon dör i den här filmen.
Nej,
tycker
jag vet. Det blir också
jo, ett par, förutom piloterna där i den första attack.
Ja, jag vet, och det blir så löjligt fokus på när han ska offra livet. Ja, men vad fasen, det känns som att hundratals miljoner människor har just dött, att han offrar livet, vad en bryr sig liksom. Det blir en väldigt konstig logik i det.
Ja, jag håller inte riktigt med. Alltså, jo, jag håller med om att det är liksom flera miljoner vars öden vi inte skildras som bara dör. Liksom. Ja. Men att någon offrar sig i slutet, det är ju endast genom den känslomässiga relationen till sina barn som det speglas. Det är ju inte så att... Det är ju bara att vi ser det genom den synvinkeln. Inte...
Ja, men det är ju hur filmen väljer att skildra det genom många närbilder och patriotisk musik och tårar i ögonvrån. Men alltså det är väl lite sån här grej där man måste ta på sig matinéglasögonen och koppla bort massa saker.
Absolut,
jag har svårt att göra det, för jag tycker att den är så flagrant i sin brist på liksom kontakten.
En grej, första, den initiala attacken liksom, som sker globalt, då snackar ju Jeff Goldblums karaktär om att det är via satelliter som de synkar den attacken. Ja. Vad skulle hända om de stängde av de satelliterna då? Så de fick reda på att det här, det är de som håller ihop synka nätet liksom. Skulle det gå att göra på något sätt?
Hinner man det då? Alltså...
Kanske inte. De hade 20 minuter bara på sig eller någonting.
Ja, jag tror det. Jag tror inte att man hinner det. På den tiden så tror jag att man hinner inte stänga ner satelliterna så lätt.
Ska vi ta plotten i korthet?
Ja,
för fan.
Stort rymdskepp kommer mot jorden, släpper ut massa mindre rymdskepp som är jättestora också. Mm-hmm. Som hovrar över stora städer över hela världen.
Ja.
Och på en given signal så bombar de sönder massa stora städer. Just och så kommer det fram att det är aggressiva aliens som vill ta över jorden och dess resurser.
Vad är det de vill att vi ska göra?
Die.
Ja, de har någon sorts telepatisk kontakt med en av de där.
Men det är så konstigt, för att det kom en film för 2 år sedan, tror jag, som heter Arrival med Amy Adams i rollen, som är lite en andlig släkting, eller så här, i den här på vissa sätt, för att det är också en global attack inom stora citationstecken av aliens. Men spoiler alert, det är inte nödvändigtvis så att de är alltså de vill inte folk illa kanske.
Nej, just det. Utan, det är tvärtom, de vill ju hjälpa.
Ja, precis. Så att och där utgår de liksom inte från början att det här är en attack. Nej. Riktigt, utan de snackar rätt mycket, vad kan det här vara? Har man långa diskussioner kring det.
Ja.
Det här är lite mer av en nöjesparksversion av Arrival.
Ja, men det är ju...
Ja, men verkligen.
Alltså, det allt det här är ju som en nöjespark.
Det är inte... Det låter som att jag pissar på hela tiden, men det finns vissa...
Nej, men jag är helt bekväm med att likställa det här med en ride på en liksom en nöjespark. Det är från första sekunden. Det finns ju inte en sekund där det inte är liksom... Ingen scen syftar till någon lagg första timmen, utan det är bara... Och det är liksom upptempo. Det är David Arnold i sitt esse som gör kanske det bästa soundtracket han någonsin har gjort.
Okay.
Som bara plöjer igenom för att komma fram till mer action. Liksom. Och det måste man ju gilla om man ska ge sig in i den.
Det är till och med en actionscen när Jeff Goldblum cyklar in på kontoret där han jobbar.
Exakt. Till musik som är jump, liksom.
Det blir action när han spelar schack med sin pappa.
Exakt.
Och det får man väl ändå ge dem.
Ja.
De har ju gjort det spännande. Liksom.
Det är popcorn Hollywood effektiv storytelling. Något så deluxe.
Är det här den filmen där... För att det här är ju så här världsförstörande... Någon typ av världsförstörande kraft.
Ja.
Är det här i början av... För det har ju hänt förut i filmer. Men nu ser vi ju världsförstörande krafter som kommer och liksom, så här, hotar... planeten och massa olika Avenger, alla de där. Men där 96 var det inte så jättevanligt, va?
Eller? Det här är ett landmark i filmhistoria, att innan så har de inte gjort den här sortens film, att de gör en sånt skojigt matiné-äventyr av en alien invasion, att de gör det så storskalat. Och Roland Emmerich var till och med så att han ville göra en det ska inte vara sneak peek ner på en cornfield aliens, utan det ska vara här kommer vi liksom.
Ja, det är massivt. Ja. Det är en storslagen entré.
Ja. Det är roligt kuriosa är att de sitter och gör Stargate, och sen så är det en reporter som frågar så här: men du tror ju inte på science fiction och sånt där, varför gör du det här? Han bara, men jag är fascinerad över det, och tänk dig själv att du skulle vakna upp och så är det bara massa rymdskepp runt om på jorden. Och så vänder han sig till Dean Devlin som också skrev Stargate och bara, jag tror jag har en idé till vår nästa film. Och den är ju en succé utan dess like. Den slår ju alla rekord. Den slår Jurassic Parks rekord. Den spelar in 100 miljoner på 7 dagar, 200 miljoner på 10 dagar eller någonting, eller kanske 20 dagar menar jag. Den hade en budget på 75 miljoner, ganska mycket 96. Spela in domestic 306 miljoner och 817 worldwide. 817 96 jämför med inflation liksom nu när vi pratar om en biljons filmerna liksom. Så den är ju en succé.
Ja.
Får man ju säga.
Men gjordes det en uppföljare?
Ja, den kom ju nu 2016.
Det var den enda uppföljaren.
Ja.
För hade det här liksom, hade det varit idag och den hade spelat in de pengarna typ så här 6-7 gånger mer än vad den har kostat.
Vad betyder?
Då hade de gjort en uppföljare direkt ju.
Ja, men grejen var att det blev lite bråk.
Okay.
För att Roland Emmerich och Dean Devlin, de höll på med någon TV-serie via Fox och de ville lägga ner den, och då lackade de ur och sa, men om ni lägger ner den här då blir det ingen Independence Day.
Okay.
Jag kommer inte att vara för serie, men det var någonting. Och Dean Devlin hade skrivit ett manus, han bara, men jag var inte riktigt nöjd med det och jag vill inte göra något om inte blev riktigt nöjd med det. Och sen så kommer de tillbaka med den jävla hästskiten som var Resurgence.
Vad betyder ordet Resurgence?
Jag vet inte.
Nej.
Det är en dålig titel.
Det kan vara ett problem att ingen vet vad det betyder. Det är en sån riktig...
Jag vet inte vad det är för film.
Independence Day 2.
Independence Day 2.
Alltså, som kom 20 år senare.
Utan Will Smith. De ville ju inte att den här skulle heta Independence Day, för Warner Brothers ägde titeln. De hade gjort en film som heter Independence Day som inte handlar om aliens överhuvudtaget. Så de tyckte att den skulle heta Fire in the Sky eller typ någonting annat, typ Arrival, eller kanske inte Arrival, men någonting sånt.
Here they come! Oh lordy lordy!
Två utrustecken.
de hade faktiskt ganska länge planer på att kalla den ID4, vilket oftast är benämningen på den. Så de vågade inte skriva Independence Day liksom i marknadsföringen.
Var kom fyran ifrån?
För att det är 4 juli. ID Independence Day.
Ja, okej, okay, okay.
Och sen, så de spelade in med flit att Bill Pullman avslutar med "Today we celebrate our Independence Day." Så de skulle ha mer tyngd till att få kalla en Independence Day.
Okay.
Vilket de också fick. Efter 2 veckor var det klart. Liksom.
Shit.
Ja, Bill Pullman spelar president i alla fall.
Var tvungen att googla om det var han som var död. Men det var Paxton.
Ja, just det.
Texten är där.
Ja, just det. De är lätta att
ganska
förväxla.
Eller halvlika också.
Ja, tycker du? Ja. Jävla kackig president, tycker
han
jag.
Han pratar som Batman. Och det stör mig så mycket.
Vi kan gå på karaktärsbeskrivningarna antingen nu eller senare.
Men vi tar det nu.
Vilka jävla karaktärer alltså. Bill Pullman är en sån president som är så här, han är ung, han är ganska
strissad,
cool.
Typ, lite.
Han är lite så här, han anses väl vara lite den coola presidenten. Han är ingen jobbig
gubbe. Men han har lagt på sig någon konstig röst i hela första filmen är att, eller scenen är att han inte bryr sig om någonting. Han är bara "Good morning, George. That game could have been pretty." Konstig, sjungande ponduston som jag inte hade, tänkt på. Det var länge sedan jag såg den.
Han säger ju också något jävligt konstigt i... Det är något återkommande också. Att det är någon som har någonting, en uppgift eller det där. Han kommer inte in någonstans, men han gör så här: "Hej, jag ska in här ändå." Eller, du vet, så här, du vet när de blir så här, okej, de kommer att skjuta sönder Vita huset. "I'm staying." "But no, Mr. President, you can't stay. This is not safe. Didn't you hear me? I'm staying."
Okay,
är du dum i huvudet? Det är inte så det funkar.
"I don't want to add to a panic that will cost lives."
Ja, men precis.
Han verkar liksom inte omge sig med rådgivare han litar på.
Nej.
Han är väldigt mycket så här: "You're stupid." Varför är de här? Liksom?
Varför är Mr. Nimzicki? Varför är han där?
Ja, exakt. det är försvarsministern.
Ja, eller hur?
Best brains in the States. Och så bara,
Jag tycker han är James Redborn, han är också död, men han är ju fantastisk, som alltid ger fel. Han bara kommer med dåliga förslag hela tiden typ.
Ja, men det är alltid så i en sån här film. Alltså, det är alltid någon general som vill bomba någonting, och så är det någon annan som är lite god som är såhär: "Hej, vi väntar lite." Och de bara såhär: "Bomben! Bomben! Och de bara: "Hej, hej, hej." Och så är det alltid en maktkamp mellan de två, och så står presidenten där och säger: "Vem ska jag välja? Vem ska jag lyssna på? Det är jag som måste ta ett beslut här." Så är det någon hetsig general som vill flygbomba någon.
Det är ju han barska Robert Loggia. Han som spelar General Grey, han som är "The wake him", han är barsk.
Ja, just det.
Det var någon som så här, det var någon regissör eller producent som skulle ge honom inspo liksom, så här: "Ja, men tänk så här när du, med rollen." Och så skulle han säga: "Se Airport, katastroffilmen." Men han sa "Airplane."
Oh nej.
Så han tittar vi flyger.
Oh nej.
Och så hade han tydligen stängt in sig i sin trailer i flera år och surat för att han trodde att han hade blivit lurad till att vara med i en så här spoof parodifilm.
Oh my god.
Så fick han förklara bara: "Nej, nej, 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 du ska vara det är på riktigt liksom."
Men det är ju någonting med Emmerichs, regissörens, hans fascination vid det superamerikanska som är intressant. Jag har sett ett par av hans filmer, Olympus has fallen, tror jag det, eller om det är White House Down. Det kom ju 2 Vita huset bli attackerat filmer exakt
just det.
Den som han gjorde.
Lite som Armageddon och Deep Impact, precis. Ja.
Nej, men det är någonting med att de känns typ amerikanska, men också lite någon som är väldigt, väldigt kåt på det amerikanska, som inte en amerikan hade varit.
Nej, men det är som en brittisk musik som låter mer amerikansk än vad amerikansk musik
gör.
Brittisk soulmusik låter så jävligt brittisk.
Men det påminner lite om vad heter han, finska regissören Rennie Harlins filmer.
Just
alltså, Die Hard 2 och sådär. Den känns typ amerikansk, men inte...
Ja, men han har ju lite såhär, han har alltid något finländskt med i sina filmer.
Men sen har vi Will Smith som är den hjältemodiga, coola stridspiloten.
Captain Stephen Hiller.
Captain Stephen Hiller.
Mm. Fan vad bra.
Gift med en strippa som så många svarta.
Yes.
Det finns ju, jag försöker att inte vara såhär, för influerad av den, men det finns en radiobit från Opie and Anthony där Patrice O'Neill och Jim Norton bland annat sitter och sågar Independence Day som fan. Och Patrice O'Neill tar upp det så här: "I don't think if this bothers people. I think it bothers black people. But why the fuck is he married to a stripper? She could have been a nurse.
Ja. Vilket hon är i uppföljaren. Hon är läkare då.
Hon är läkare, ja, just det.
Jag tycker,
så hon gick på riktigt, hon sparade pengar för college.
Vet, yes. hon är med i uppföljaren, men inte Will Smith.
Exakt. Han vill ha 50 miljoner.
$50 miljoner,
jag tror det.
Men jag tycker att det är ett roligt val ändå, att det är lite sådär, om man nu ska ha så här, hela världen ska vara med, varför inte ha med strippar också då?
Men jag tror att problemet är att 1996, då var inte vi så, vi reagerade inte så starkt på stereotyper.
Nej.
För de pratade ju om det i den där podden också, att allting är ju stereotyper rakt igenom.
Alltså alla rasstereotyper.
Ja, alltså Davids pappa är jättejudisk.
Han är den störigaste av alla.
Ja, men alla är verkligen så, liksom over the top. Och, men det var ju lite så 96, att så här, vi hade inte riktigt det problemet.
Jag,
då, att vi...
jag minns att folk reagerade på det.
Alltså,
var
det så?
Precis, ja, men det var liksom kanske pretto-människor, men de tyckte just att det var väldigt stereotypt. Men sen kan man diskutera om det är ett problem. Det kan ju också vara ett problem att man så här, väldigt paniskt undviker att skilja världen som den ser ut. För det är förmodligen fler svarta kvinnor som är strippor om du bara går ut och tittar, men du får inte visa det på film för då blir det stereotypt. Alltså, det är ju också ett problem.
Ja, just det.
Att nu ska vi visa strippor, men de måste ha en judisk strippa också.
Ja.
Så att det måste, alltså det kan ju bli...
Ja. Alla färger på dansgolvet.
Ja, det är ju en ambition man kan ha, men den blir också konstig.
Ja, just det.
I Independence så kan jag ändå störa mig på det för att det är så dåligt.
Men alltså, det är alltid så här, jag minns när jag var liten, hur jag redan typ då störde mig på när folk klagade för att filmen var amerikanska eller så, att de kändes amerikanska.
Ja, den här känns så våldsamt amerikansk.
Ja, men jag tycker på ett behagligt sätt.
Tycker du
det? Ja, det var samma grej i när första Spindelmannen av Sam Raimi kom, tror jag. Då finns en scen där han springer på ett tak typ, och så är det en flagga, en amerikansk flagga lite i bakgrunden.
Mm.
Och alla bara, åh, kolla vad amerikanskt. Ja, men har du sett hans dräkt? Den är röd, vit och blå. Den är designad för att se ut som, är ju dum i huvudet eller?
Ja, men liksom. Det är lite som att man går och ser,
ska vara så.
Man går och ser Air Force One med Harrison Ford det? Och ser en replik där någon säger så här, they can't do this to America. Och så blir man arg på det. Man bara, men filmen heter Air Force One.
USAs ledare. Det ska vara så här.
Plotten är att USAs president tar sig an ett par terrorister på sitt eget plan.
Ja, men,
den repliken är inte problem.
Ja, nej, alltså jag tycker typ patriotism i filmer är nästan aldrig ett problem. Jag tycker det underlättar narrativet på ett sympatiskt sätt. Eller det känns lättare att ta till sig sådana filmer.
Jag kan tycka att det blir jobbigt för att det finns en slags... Det är så naiv patriotism i den här filmen. Det är som att man bara undertexten hela tiden att världen är nästan typ USA och våra härliga medhjälpare ute i världen. Mm. Det är så fruktansvärt arrogant. Så här, nu ska USA rädda världen, men vi har också några glada människor i Israel som hejar på oss.
Ja, liksom. USA är Batman och alla andra länder är Robin hela tiden.
Ja, men alla väntar ju. Det repliken är typ så här, när man kommer på att de kan skicka morsekod så bara... It's the Americans. They want to organize a counteroffensive. Och säga, it's about bloody time. Ja, men, what are they planning to do?
Till och med de är stereotypa. De här brittiska flygvapenmänniskorna. Bloody time.
How can we help?
Ja.
Men om vi ska vara, alltså så här, 96, var det inte lite så då? Eller?
Nej, men också, det är ju en amerikansk film. Om de säger att de är bäst.
Ja.
Vi kan ju ta bort vår jante och göra samma sak om vi vill.
Liksom. Det gör vi ju. Ja. Vi gör ju midsommarfilmer hela tiden. Det är det svenskaste som finns.
Spottar ut vår nya självsäkerhet.
Ja, man är ute i skärgården.
Nej, men alltså, jag tycker man borde kunna se den här och Arrival som en double feature. Typ. För att då skulle man kunna få en rimlig... Alltså här, man får se lite båda nyanserna. Det är ju väldigt lika berättelser fast med olika tonfall bara. Liksom.
Ja, visst. Mm. Ja.
Arrival är ju mycket mindre patriotisk.
Ja.
Och lite långsammare av den anledningen.
Det är mycket långsammare.
Men det är den filmens svaghet, att den är jättebra, men den är lite för trög.
Mm,
alltså, den här är extremt effektiv och det är tack vare patriotismen, tror jag.
Ja.
För att det förenklar väldigt mycket.
Ja.
Om den kan gasa på liksom.
Ja, men sen tror jag också, ja, men det är återigen rollkaraktärerna.
Mm.
Vem gör den fjantigaste rolltolkningen? Är det Judd Hirsch, eller är det Bill Pullman, eller är det Randy Quaid?
Han är inte ens skådespelarna, men han med den hesa rösten ser lite som...
Harvey Firestein.
Ja, han som är den rolig, han som är Jar Jar Binks.
Oh my god! Oh my god! Oh my god, I gotta call my mother!
Det måste vara, det är någon producent som har suttit och tyckt, det här är det roligaste man kan ha på film. Det här är vilken timing han har.
Oh.
Och, gud vad de...
So sue me, David!
And
I must call
my lawyer, no, not my lawyer.
Oh, forget my lawyer. Forget my lawyer. Han säger fuck my lawyer, men de dubbar över för att de inte skulle få en R-rating.
Okej.
Okay. Oh, han känns som en sån där open mic-komiker från 80-talet, typ, som har en rolig röst han ska gå in och göra.
Har ett stick.
Han har ju någon extra fnurr på sitt stämband som gör att han har, det är något symptom som gör att han har dubbla röster.
Och den och det då det låter så. Räcker för att...
Det räcker långt, herregud.
Jag tror nästan Randy Quaid tar priset som det han är den alkade piloten. Han är så fruktansvärt dålig.
Han är kass.
Han är så fruktansvärt dålig.
Han är over the top. Hela den, alltså jag tycker ju om allt i den här filmen av nostalgiska skäl, men jag kan ju skriva under att den historien med hans barn och grejer, den hade man ju kunnat slakta rakt av. Den behövs ju inte.
Nej, men han är ju två klunkar whisky från att göra den här klassiska, du vet, dricka, se ett rymdskepp och sen titta på flaskan och bara
gör det inte i filmen.
Alltså, var det det?
Nej, alltså, det känns som att det är väldigt...
Ser jag i syne? Eller är det aliens?
Men jag tycker, jag har ett problem med den karaktären, eller i kontexten.
Jag har 15 000 okay, problem med den karaktären.
Det här är mitt största problem med den karaktären, och det är egentligen mer en plot point. Han säger att han blev bortförd av utomjordingar.
Just det.
Om han blev det, så kan det ju inte varit de här.
Varför inte då?
För att de skulle ha dödat honom. De skulle ha gjort experimenten och dödat honom. De här fuckar ju inte runt. De är inte där för att testa och sen sätta tillbaka så han kan varna folk. Det är inte en bra strategi för dem.
Men filmen den har större problem med
logik. Ja, men håll i dig. Och sen så säger han så här, ja, och då alla bara typ så här, did they do some sexual experiments on you? Och sen så får alla dem i diner sig en läxa när de får se ett stort rymdskepp som kommer.
Just det.
Sen vet alla att det finns aliens.
Ja.
Och de ska samla ihop folk som ska slåss på slutet. Och sen så säger typ så här, ja, det är han Baldwin, vad han nu heter, en av dem som spelar en militär där, så här. Låt oss höra vad du har att säga. Och Russell Case, oh, Russell Case. Well, I've been dying for some payback ever since I was adopted from aliens, typ så här. Och då tittar folk på varandra typ som att han är ju knäpp.
Ja, just det.
Typ, oj, han säger att han blev abducted by aliens. Vilken knäppis.
Ja, de ser bokstavligen aliens.
De är ju där uppe. Ja.
Fast jag kan acceptera det, för han är uppenbart en störd person. Alltså, han skulle ju fortfarande kunna försöka stjäla lite rampljus. Ja. Och bara säga att de här aliens är där. De kidnappar, du vet.
Han är brottsoffer, Ola.
Believe the victim. Det gäller ju även dem, förresten. Ja.
Men tidiga versionen så fick han inte flyga.
Okay.
De gjorde en testscreening att de säger så här, men du kan inte, du är ju nalkis liksom, och du ljuger. Och på slutet så kommer han i sitt crop duster-plan.
Ja, just det.
Sorry I'm late, Mr. President! Och så har han liksom packat en sån där tombomb på sig och kör rakt in, precis som han gör med F-18. Mm. Men det funkade inte på testscreenen, för att de tyckte att det var så här, men du har redan bestämt det finns ingen känslomässig uppoffring där, utan du är bara galen.
Okay.
Så det var då de satte honom i en situation att han skulle kunna göra det utan att dö, men att han sen måste offra sig för att rädda sina barn.
Okay.
Och då klickade det mer med test-screen-publiken liksom.
Jag gillar inte oavsett.
Nej, du gillar ingen av versionerna.
Jag tror det är svårt för alltså, viss sån här logik kan jag överkänna, men jag har svårt med den logiken att det går att förstöra skeppet bara genom att flyga in i deras vapen.
Det är inte så konstigt. Vapnet är ju massivt.
Ja, men vem bygger det? Alltså, de har ju överlägsen teknik. Vem bygger ett vapen som du flyger en mås i vägen för kanon? Ja, då sprängs hela skeppet.
Men de har ju en sköld som inte går att penetrera om du inte ger den ett datavirus.
Ja, men det är också ett problem. Alltså, hela den grejen att de inte har tänkt igenom sin teknik bättre än så är ett problem. Vissa är kanske man kan överkänna med, men där blir det så slående. Liksom, vem bygger ett sånt vapen? Som spränger hela skeppet om ett fel inträffar. De har liksom ingen säkerhet alls.
Men det är väl det klassiska, va? Det är väl så dödsstjärnan.
Du måste
hitta den svaga punkten.
Det måste finnas.
Men dödsstjärnan är ju ett stort problem, och det blir ju ännu mer problem när de upprepar då fler dödsstjärnor med samma fel.
Men de har räddat dödsstjärnan-problematiken snyggt. I Rogue One så är det ju ett planerat felbygge som de gör, så att de som en för imperiet gör, som inte gillar vad som håller på att hända.
Ja.
Du har inte sett Rogue One?
Nej, men jag köper att det går att rädda. Men det antyder ju också att det var ett problem. Liksom. Att de behöver känna att de behöver rädda det.
Ja, till nästa dödsstjärna. Ja. Men då har de ju byggt en deflektorsköld.
Men jag tyckte ändå om så här alien-influenserna typ. Alltså från hur de presenterar varelserna och så.
Ja.
De känns väldigt så här fysiska.
Liksom. Jag gillar dem. Jag gillar
alltså, just modellerna känns ändå coola. Liksom, att det inte är okej, tentaklerna kanske är lite digitalt liksom, men det är väldigt mycket praktiska effekter kring
designen. Han som designade Alien, han pitchade två och de tog bägge. Men den ena var liksom dräkten och den andra var själva. Men det var två förslag på hur Alien skulle se ut.
Det sitter en liten gubbe inuti
en större
biomechanical suit.
Biomechanical suit.
Jag tycker de är coola. Det är till och med sakerna jag verkligen gillar. Jag gillar den scenen på Area 51 när han telepatiskt fångar honom och låter honom prata. Det är en cool scen.
Det är en cool scen.
Så jag gillar, apropå det du sa, jag gillar de grejerna att han har blivit abducted. Och även att hela Area 51, att det visar sig att det finns. Jag gillar dem, kvistan i det. Allt det där har varit på riktigt.
Det är ju min favorit.
Ja, det är faktiskt. Det måste jag säga. Jag njöt inte så mycket av filmen, men den repliken är väldigt bra. när de säger liksom gamla gubben så här.
There's no Area 51. Excuse me, Mr. President. That's not entirely.
Det är väldigt bra.
Det är så roligt att det är han också som vet det, men inte presidenten. Men Secretary of Defense såklart.
Possible deniability.
Possibly deniability.
Sen är det väldigt, väldigt konstigt att den här husvagnskaravanen med White Trash släpps in på Area 51.
Ja, alla!
Alla släpps
Will Smith
in.
Har ju en alien med sig.
Och den där sonen får vara där inne.
Ja.
Och de vet ju inte ens vem pappan är. Han har ingen anledning att han får vara inne i the war room. Bara för att kunna se sin pappa död. Det är så fruktansvärt arrogant.
Nej, men generellt bara att Davids pappa ska hänga med överallt. Han hänger med till ovala rummet.
Ja, visst.
Ja. Han kommer, you know then with that thing in the New Mexico, the Roswell, the area 51.
Ja.
Han hänger där och bara så här, klagar på presidenten.
Men fan, du är snubbes gubbe, verkligen.
Och sen när Will Smith har skjutit ner den här, det är också en replik. Oh, you did not just shoot that green shit at me.
Så jävla bra så. Men jag måste vi måste prata lite om Will Smith här.
Ja.
Det är ändå det kommer lite klipp, men det är ändå, han har gjort Fresh Prince innan. Han hade gjort någon liten film. De kastar honom i det här. Fan vilket jävla genombrott för honom. Alltså efter det här, efter den här filmen på en natt så blev han typ så här
världens största
bankable star. Det är bara så här, han kan göra vad som helst.
Och varför, frågar jag mig, för jag tycker inte att han är så bra.
Jag tycker han är ung, jag tycker han är jättebra i den här filmen.
Han är ung, han är cool, han är svinbra.
Han
är riktig filmstjärna.
Han har karisma och humor, även om det är 96 karisma och humor.
Han klubbar ner alien.
Det är en fantastisk scen, alltså man får se det för. Ja.
Det är roligt.
Welcome to Earth.
Men sen så han får den här jävla alien som han skjuter ner. Han ska släpa den tillbaka till basen. Då dyker liksom husvagnskaravanen upp med massa hippies.
Och innan han släpar i öknen och så skriker han, what the hell is that smell? Det är inte i manus. Det luktade för jävligt i den här Salt Lake-öknen, för att det är några kräftdjur som föds, och när de förmultnar så kommer en sån extrem kräftdoft. Så att det var liksom egentligen, det var han som bara tyckte det stank skit. Liksom.
Du kan ju en gammal kräftskiva.
Exakt.
Men så här dyker han upp vid den här vaktposten där vid Area 51, världens bäst bevakade om militära område. Så dyker han upp med så här 300 husbilar och så ska han in där.
Yes.
Captain Stephen Hill, United States Marine Corps. I'm sorry, Captain. This is a restricted area. I can't let you pass without clearance. Okay. Come here. You want to see my clearance? Maybe I'll just leave this here with you. Let him pass. Let him pass.
Get the hell out of the way.
Och sen åker de in alla husbilar.
Ja.
Inte bara Alien och Will Smith.
Men de kanske tror att det är aliens i alla husvagnar.
Ja. Let them pass. Alla ska in. Alla ska in bara.
Det är som att de har gett upp. De tänker, vi kommer ändå dö inom några timmar. Vi slutar göra vårt jobb.
Ja.
Men alltså jag tänker så här. Det borde ju vara som att de sista säkra posterna borde ju vara de man försvarar till döden liksom, verkligen.
Hur vet de att det inte är aliens i de bilarna liksom?
Ja, det är så jävla idiotiskt.
First choice var Eddie Murphy för Stephen Hiller.
Ja, det hade varit nice också.
Men de tänkte lite Caucasian också. Det var ändå Tom Cruise, Keanu Reeves, Johnny Depp, Jean-Claude Van Damme och William Baldwin.
Nej,
ingen av dem. Jag tycker att Will Smith är perfekt.
Bra val, perfekt. Ja. Helt perfekt.
Ja. Också att han gör ju lite den Will Smith-rollen som han sen typ alltid gör nu i den här typen av filmer. Det är ju verkligen, han är typ familjefar, en tuffing, men också lite rolig. Ja.
Men han har inte sin catchphrase i den här, den har inte kommit än, va?
Vad är hans catchphrase?
Oh, hell no!
Ja, jag tror att han kanske hade den, men de valde "You did not just shoot that green shit at me."
Förmodligen.
Sen, vad har vi mer för roller? Klarar inte Bechdel-testet, va? Det är några kvinnliga roller i den här.
Jo, den klarar det. Den klarar det med galant, för att First Lady och strippan sitter ju och pratar om dans och ballett och andra saker.
Okej, okay, så det räcker med en sån scen, då är man lugn, eller?
Ja, om två kvinnor har varsitt namn och inte pratar om en man, då klarar den Bechdel-testet.
Ja, okej.
Det är inte, de sätter ribban jävligt lågt.
Det visar också att Bechdel-testet kanske inte är perfekt. Det är en
independence day, klarar
man måste ju också testa testet lite grann.
Ja, men jag tror att själva vitsen med Bechdel-testet var att illustrera hur låg ribba du kan sätta, och den klaras ändå inte av så många filmer.
Jo, jag vet, men jag tror att problemet med testet är att en massa konstiga filmer klarar testet, och en massa bra tester som är superfeministiska klarar inte.
Jag vet, Alien klarar den.
Jag tror att Scener ur ett äktenskap klarar den inte, och har supermycket starka kvinnor och jätteintressanta diskussioner om äktenskap och jämställdhet. Så det blir lite så här, och den här filmen klarar testet. Ja. Och vilken är mest sådär kvinnor?
Nej, men det är väl alltså, det. Man ska se det som en kommentar, inte som något att mäta.
Ja, men man hade kunnat ägna mer än en lunchrast åt att tänka ut testet. Det är väl min kommentar på det. Ja,
men den är väldigt bra på suspens, tycker jag. Till exempel i början när man inte får se hela rymdskeppet på väldigt länge faktiskt. Man ser bara såhär skuggor, silhuetter, och sen så bara
visst.
Jag tycker att början är bra. Så,
väldigt bra känsla
innan,
skala.
Innan de försöker lägga in drama och karaktärsskildring i filmen, så är den jättebra.
Ja, men även den här operationsscenen på rymdvarelsen. När han bara spricker upp så där fruktansvärt.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel. Demideck presenterar Fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Barligt.
Ja.
Ja, snyggt.
Mer Will Smith då. Lite senare ska han sno en helikopter.
Ja!
Och det här tyder ju också lite på att den så här militära disciplinen inte är liksom 100-procentig på Area 51, världens bäst bevakade militära område.
Jag ska bara låna den.
Jag ska bara låna en helikopter för att fixa en grej.
No, you're not, sir.
Ja, så bara...
You really gonna shoot me? Just tell them I hit you. Sorry.
What the hell are you doing? Get out of there! Look, I got something I gotta handle. I'm just borrowing it.
No, you're not, sir.
Do you really wanna shoot me? Just tell them I hit you.
Så lätt är det att sno en helikopter bara. Det är inget problem alls.
All den här logiken om att de släpper in folk och att han får åka iväg med helikoptern och så.
Jag vet.
Jorden håller på att gå under.
Jag vet.
Vi kan inte hålla på och hota varandra med pistoler. Och det vet den här muskulösa soldaten också.
Jag kan köpa det där, men jag tycker när det bara är sådär story device som är slappt, så stör det mig. Det stör mig att de får åka in där bara för att killen ska kunna vara och titta på sin pappa. För det är bara därför de andra får åka in på basen.
Ja, absolut.
Det finns ingen vettig anledning till det.
Så, men man kan argumentera att mot slutet så skulle de ju kunna släppa in alla ändå för att skydda dem när det kommer en alien-attack.
Ja, det skulle de. Men, då hade de, men varför skulle de ju tagit in där och göra? Jag tycker det är så... Det är så slapp logik. Och det stör mig. Det stör mig att han, presidenten, ska vara stridspilot bara för att han ska få åka med och vara stridspilot på slutet. Det känns också sådär, det här är bara fånigt.
Men vad tycker vi om... Men absolut, det är ju en sign, det är ju matiné.
Han skulle ändå inte få åka med, även om han var stridspilot. Det finns inte en chans att han skulle skicka upp honom där. Så varför ens göra att han har varit stridspilot, så det här makes total sense.
I'm a combat pilot, Will. I belong in the air.
Ja, det är jättemärkligt. Det är, ja.
Ja, men jag fattar också. Alltså, man kan inte hålla på så här och så här, plocka fel i en sån här film. Men det är för många för att det inte ska störa mig.
Men jag tycker snarare att de är många och ganska små. Än att det är några så här glaring plot holes. Alltså jag tycker inte den, alltså det är inte så som att man hela tiden sitter och det går så jävla fort också.
Ja. Alltså man det är ju ett bra tempo.
I alla fall för mig tycker jag att det här var liksom inte en favoritfilm generellt liksom, men jag tycker ändå att de håller farten bra. Så de märks inte de här små grejerna så mycket för mig.
Och dessutom tycker jag att de fjantiga rolltolkningarna övertrumfar. De tar för mycket uppmärksamhet från de konstiga plot holes.
Vad tycker vi om Jeff Goldblum då?
Helt okej. Okay. Han var väl den som kommer såhär, undan med heden i behåll.
Det tycker jag nog. Jag tycker även Bill Pullman gjorde ett schysst jobb. Alltså, hans president ändå.
Ja, men alltså, jag stör mig inte lika mycket som andra stör sig på Bill Pullman. Men jag kan hålla med om att det är lite pompous här men nu när jag ser om den.
Han har en sån fetisch för en viss presidenttyp.
Emmerich.
Ja, jag tror att det är han som spelar Two-Face.
Tommy Lee Jones.
Nej, i Two-Face i Dark
Knight.
Jaha,
Aaron Eckhart.
Ja, han ser ju nästan likadan ut som Bill Pullman.
Ja, och han är i en av dem där.
Ja, precis. Ja,
just det.
Ja. Blond, lite så halvlångt, väldigt välfönat, kammat hår. Ja, det är något.
Ja, ja. Jeff Goldblum improviserade det mesta av sina repliker. Han är ju sån här Meissner-skådis. Så att han...
Vad är det?
Meissner är en teknik, du vet, typ... vad heter den här method acting gurun som är med i Gudfadern 2? Vad fan heter han? Lee Strasberg. Han har ju en liksom lära. Meissner kommer ungefär samtidigt med en annan lärare. Och det bygger väldigt mycket på att du så här, du reagerar på motspelaren snarare än att ha repat in dina reaktioner.
Okay.
Så att man är liksom, man är mer liksom, ja men lite som när man improviserar. Att man är lite mer på alerten och lyssnar och tar in och ändrar lite efter vad man får. Mm. Och det är liksom, jag tror han har en egen skola nu, Jeff Goldblum, när han lär ut Meissner också. Han är jättemeissner-skadad liksom.
Jeff Goldblum, jag tror du menar Bill Pullman.
Nej, Jeff Goldblum. Nej. Bill Pullman har nog inte gått Meissner.
Jeff Goldblum, det märks ju. Han är mer free-flowing.
Ja, det är mycket sådana... Forget the fat lady, you're obsessed with fat lady. Get us out of here.
Bill Pullman är mer, liksom, han tränar in en tuff röst 5 minuter i ett tag.
Bill Pullman är mer snubbe som står och tittar ut genom ett fönster och bara säger I don't know. I just don't know.
Inte så dumt.
Jag tror han har lagt ungefär så mycket tid på sin gestalt. Testat fram en röst. Ja, men det här, nu sitter du.
Nej, men det var som du sa, Ola, det är Batman.
Men alltså, jag tänkte,
han tittar ut över sina ägor.
Men det känns ju lite
som needs me.
Men det känns ju lite som att Emmerich, att han är som ett barn lite som har lärt sig ett trick som folk tycker är lite, ja men gör något som folk tycker är gulligt och så upprepar han det hela tiden efter den här filmen. Det här var det första så här charmiga, alltså så här när ett barn säger något kul. Det var Independence Day, alla älskar den.
Mm.
Sen så försökte han upprepa det gång på gång.
Han var lite stor ett tag där.
Jag tycker så här, jämfört med de andra av hans film som jag har sett, så tycker jag den här höll ganska bra nivå.
Mm, det här är ju hans bästa film.
Ja,
lätt, delat, som du och jag också.
Ja, men jag tycker, om man jämför, vad är det, 2012 och den här White House-filmen? Nej, det är fan...
Nej, det är After Tomorrow 2012. Det är verkligen skräp jämfört med den här, tycker jag. Där finns det större plot holes.
Det är After Tomorrow, vilken var det?
Det är när allting fryser till is liksom, och
ja, det just det, den
naturkatastrof.
Ja. Just
film nummer ett. Ja, och sen kommer nummer två med 2012.
Spelar president i alla? Nej.
Va? Nej. Nej, nej, nej.
Nej, det är Emmerichs.
Emmerich är regissör.
Ja, det är Emmerich. Ja, just det.
Nej, olika presidenter.
Ja, det är sant.
Men vad roligt att se honom regissera ett litet sånt kammarspel ändå.
Som det här.
Det hade varit roligt att se honom, om han kan hantera det. Eller om han mer är en big budget kind of guy.
Jag tror att han är en big budget kind of guy. Jag får
den känslan. Nej, men alltså så här, om man kollar på till exempel Joss Whedon som regisserade första Avengers. Han har även regisserat en Shakespeare-version, den här Much Ado About Nothing, som är filmat i hans hus med hans kompisar, med hans egna kamera. Liksom. Det är verkligen så här, han kan göra det och han kan göra Avengers. Liksom. Men jag tror inte, alltså Jag har svårt att ana det här mänskliga på samma sätt. Det
finns ju en del scener de försöker ha lite så här, nu ska vi prata om vårt äktenskap, och de är väldigt blodfattiga. Alltså men de är inte ens dåliga på det sättet att man blir arg, utan de är bara, det är bara dålig tv-dramatik. Ja. Sådär.
Håller du på att cue upp talet nu?
Ja, jag är mig redo.
Det är så jävla bra.
Ja.
Ja, det är väldigt bra.
Det talet är...
Ja, men det är väl... det är, så här i efterhand är det väl okej.
Okay. Ja.
Men det, alltså... Jag måste erkänna. Det var antydan till gåshud när jag såg den i söndags.
Ja.
Det var antydan.
Ja. Ja. Nej, men jag fattar det. Jag får ju chills, men det är för att jag fattar ju att det här är cheesy och patriotiskt, men jag har för mycket minnen av det här liksom.
Ja, jag fattar det.
Men jag tycker att talet är briljant. på alla fel sätt.
Är det briljant alltså?
Ja, jag tycker det.
Vi borde göra en lista sen över bästa inspirationstal i filmer.
Ja. Jag tror att alla har försökt efterlikna det här efteråt. Ja. Alltså, det här är... Här föddes det, och här dör det. Det går inte att göra bättre.
Är det så?
Ja, jag tycker det.
Okay. Är det så? Al Pacino i Any Given Sunday då? Football coach. Gillar du inte?
Nej, jag tror inte jag sett den faktiskt.
Ah, okej,
okay. Jag ska ge att Braveheart kom före den här.
Mm.
Den kom 95.
Ja, just det.
Och det är också väldigt bra tal.
Mm.
Det är bättre. Det här är ett dåligt tal faktiskt. De krystar in ordet Independence Day i ett tal som inte alls handlar om independence.
Nej, men låt oss vara ärliga med att det är ett dåligt tal. Och när jag säger att det är ett jävligt bra tal, då menar jag inte att det är ett bra tal. Då menar jag att det är ett jävligt bra tal i den här filmen.
Det finns två tal i Sagan om ringen som är väldigt bra.
Det tycker inte jag.
Konungens återkomst, tror
jag. Nej, jag hatar det talet.
Det finns två.
Ja, du båda menar King Theoden och sen Aragorn.
Ja, båda är bra.
Båda är skitdåliga.
Nej, framförallt King Theoden är kanske det bästa talet. Det är jättekult.
Nej, det är så jävla dåligt. Det enda som är sämre...
Death slutar med. Kan det bli bättre?
det kan det bli sämre
än att gå till attack på death.
Det enda som är sämre är Keira Knightley i The World's End. Hon ska försöka inspirera massa puter på en piratbåt. Hon har ungefär samma taktik.
Låt oss bara inte vara överens. Men, de talen är bra.
Okej, men ta slutet på King Theodens death, och sen så lyssnar vi på Independence Day. Får vi se
vad som. Jämför.
Ja. Jag kan inte tänka mig.
Jag vill ha hela King Theodens i så fall. Annars är inte rätt.
Ja, okej. Men jag såg den ganska nyligen.
4 minuter långt.
Nej, men jag tror att det är lite springande hästar där. Så att det är nog ingen fara.
Det är ganska kort.
Det är ganska kort. Det är ganska kort.
Kort och effektivt. Jag tror ungefär lika långt.
Kolla där, så jag tror att det är helt okej.
Ja, okej.
Shields shall be splintered. A sword day. A red day. And the sun rises.
Ja, mest problem är att ingen hör honom. De är typ 2 miljoner.
Allt det där är dåligt. Jag pratar inte med filmen.
Har han inte börjat än?
Jo, han pratar, men nu kommer han igen här. Ingen som rider. Nu tar vi mitt tal.
Gåshud. Det är lite fånigt med reaction shotsen på barnet och kvinnan, men bortsett från det.
Barnet och kvinnan.
Nej, det gjorde det för mänskligt, men jävlar vad bra.
Det var en hobbit.
Ja, ja.
Det är inget barn.
Olas titel på sista Sagan om ringen är Barnet och kvinnan. Jag sitter bara och kollar på den där scenen.
Vad heter det? Kenneth Branagh spelade en sån, någon typ av brittisk överste i en film om Irakkriget.
Ja.
Som var så jävla bra.
Ja.
Och det var baserat på ett verkligt tal. Som är, alltså han är en riktig människa.
Mm.
Och Colonel Tim Collins heter han. Och det var riktigt mycket. Vill du höra lite?
Ja.
Mm. Apropå krigstal från en militär ledare.
Ja.
Mm. De ska invadera Irak.
We are going into Iraq to liberate and not to conquer. We will not fly our flags in their country. Now there are some who are alive at this moment who will not be alive shortly. Those of them who do not wish to go on that journey, we will not send them. As for the others, I expect you to rock their world. Wipe them out, if that's what they choose. If you are ferocious in battle, remember to be magnanimous in victory. Iraq is steeped in history. It is the site of the Garden of Eden, of the Great Flood. It is the birthplace of Abraham. You tread lightly there. You'll have to go a long way to find a more decent, generous, and upright people than the Iraqis. You'll be embarrassed at the hospitality they offer you, even though they have nothing. Do not treat them as refugees in their own country. Now, if there are casualties of war, remember that when they got up this morning and got dressed, they did not plan to die this day. So allow them dignity in death. Bury them with due reverence and properly mark their graves. It remains my foremost intention to bring every single one of you out alive. But there may be those among us who will not see the end of this campaign. And we will put them in their sleeping bags and we will send them back, and there will be no time for sorrow. We will grieve for them later. The enemy should be in no doubt that we are his nemesis and we are bringing about his rightful destruction. But remember, it is a big step to take another human life. It is not to be done lightly. I know of men who have taken life needlessly in other conflicts. I can assure you, they live with the mark of Cain upon them. And I know your mas will be in the queue at the co-op next week, and they won't want you to let them down. Let's bring everybody home safely and leave Iraq a better place for us having been there.
Helt okej, okay. Men nu lyssnar vi på Bill Pullman som kommer leverera tårar.
Det där var ett tal.
Ja, det där är ett tal. Ja,
det där är
ett tal på riktigt.
Det där
liksom
är fan gåsut.
Ja.
Bill Pullman gör ju en annan grej.
Han gör en annan grej.
Men det är väl också nu är det aliens som skjuter grönt skit.
Det här kommer nog inte. Det kommer nog inte förvåna någon vid det här bordet att jag kunde det här talet utan till förut.
Oj, ja, det är klart. Ja. Det är klart. Okej.
Okay. Good morning. In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interests. Perhaps it's fate that today is the 4th of July, and you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night.
Så musiken.
We will not vanish without a fight.
Trycker på bara.
We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day.
Yeah.
lite, det är fan alltså, fan att jag får gåshud av det här.
Men
det
är musiken, fan, musiken är halva grejen. Ja, det är så extremt bra musik i den här filmen.
Det är cheesy musik.
Ja, men
men den gör jobbet.
Den gör jobbet, det är det den ska vara göra.
Jag tycker
liksom
inte att det håller.
Jag tycker det är superbra. Det går jättebra.
Jag tycker den raden, om inte go gently into the night, är bra. Men den är ju snodd från en känd dikt.
Jo, men vadå? Alla stora konstnärer snor.
Jo, men det är helt okej. Okay. Alltså det tycker jag, men hade han läst bara den dikten så hade förmodligen funkat ännu bättre. Alltså jag tycker det är något krystat med att få det till Independence Day. Speciellt om man tänker att han skulle ha ta till hela världen som inte alls har någon relation till USA. Så det kryssar på det sättet att om man ska hålla tal för att hela världen ska slåss samman, så är det jättekonstigt att göra till en amerikansk grej. Och sen så är det jättekonstigt att göra till fråga om independence när det inte alls handlar om det. Han säger själv i talet, det här är inte independence, vi ska slåss för att överleva liksom.
Ja, men det är lite independence.
Ja, alltså, ju för den dagen.
Ja, om han hade kommit från förslavar om, ja, då hade, men nu är det så här, nu får han krysta i själva talet och ändå ska han sluta på swear on independence day. Så blir det så där, folk sitter i Irak liksom, varför gör du till amerikansk grej av det här? Jag ska ju offra mitt liv för dig, varför ska det handla om liksom. Och så är det samtidigt, det är inte relevant. Det handlar ju om att överleva liksom.
Ja, men det här tyder ju på Emmerichs, vad heter det, USA-vurm. Jo, att men, han bara såhär, alltså, fjärde juli behöver inte bara vara amerikansk. Jag vill sprida fjärde juli över hela världen.
Ja, det är så himla fint. Ja, men det är ju undertexten i hela filmen
såklart.
Alltså så
vårat sätt att såhär, säga fuck Storbritannien och vi dödar alla indianer. Jag vill att alla ska kunna vara del av det.
Ja, men det så är det ju. Ja. Det är undertexten i hela filmen och det får man köpa. Men för mig är det också väldigt mycket att producenter har suttit på ett möte. Hur gör vi en film som även folk ute i Idaho kommer flockas kring och älska? Ja. Då är det stråkar och amerikanska flaggor. Och
ja, men de ville säkert att de skulle få en summer blockbuster. Annars hade de kunnat skjuta det här till, tror typ någon så här oktober-release eller någonting. Och de vill ju ha den kring den.
Ja, men folk gillar
ju. Jag förstår ju precis varför. Liksom. Ja, det är ju självklart varför de gör det. Alltså, det finns ju, det är ett superenkelt beslut.
Ja, precis. Men jag tror inte det behöver vara så personligt heller. Jag tror att det går att komma fram till det på väldigt cyniskt manér.
Jag tror att det här talet de gör, det gav dem typ så här, säkert 60-70 miljoner dollar extra i kassan.
Absolut.
Bara den lilla grejen.
Jag tycker det är helt rätt att ha talet där. Jag tycker att det är funktionellt, men jag skulle inte lyfta ut det som ett bra, klassiskt bra tal.
Men det hade
på det
ju förhindrat, utan att så här spoila slutdomen, så hade ju det förhindrat filmens framgång idag. Med tanke på att idag måste man... en film var gångbar i Kina också. Om det är en Hollywood-produktion.
Ja.
Annars så... med att de är så dyra så måste de tjäna pengar där också.
Ja, just det.
Då kan man inte ha en så exkluderande grej på samma sätt. Liksom.
Du menar som Independence Day-talet?
Mm. Ja, men precis. Det är svårare att göra idag. Liksom, med tanke på att man skriver in så här kinesiska karaktärer i typ så Iron Man-filmer idag, för att kunna få pengarna där.
Precis, idag är det ju ett problem att de har skrivit in dem. För de har en japansk som flimrar förbi, men ingenting om Kina, ingenting om Indien, ingenting om hela Afrika, ingenting om Sydamerika. Nej. Det är väldigt så här...
Det är en tidsmarkör liksom, på så sätt.
Ja, det är det.
Från den tiden när Hollywood ändå var ganska självständigt.
Ja, men det är också en världsbild att de har skrivit in sina allierade. Det är liksom United Kingdom och Israel får vara med rätt mycket. Ja. Resten av världen är ganska mycket bara. ni kan väl också. Ni finns också.
UK då? Jag hade den här lilla snabbelsen bara.
Ja, just det. I have a list of casualties and losses, but information is sketchy at best. Well, we know we've lost the Belgian contingent in the Sinai. There's a strong possibility there may be more reinforcements hiding in the Golan Strait. Det är så jävla posch alltså. Det saknas en tekopp.
Men jag gillar dem.
Jag tycker det låter mycket Star Wars. Det där var ju gubbe från Star Wars.
Det
har varit elak. Get the second fleet to the flank.
Man jobbat för imperiet. No. Lord Vader needs an update on the pursuit.
Jag tycker det är
fina.
De är mysiga.
Är det något mer vi har missat att ta upp?
Se om det är någonting roligt. Jag
har ju varit så snälla så jag har inte fått fram mitt hat tillräckligt mycket.
Jag har försökt efter bästa förmåga.
Jag kan droppa lite random här. Matthew Broderick höll på för rollen som David Levinson. Och jävla tur att han inte fick det. Inget ont om honom, men det är ju Jeff Goldblum som är en del av filmen, tycker jag. De fick det här så snabbt. Det var också intressant. Dean Devlin och Roland Emmerich stängde in sig på ett hotellrum i en månad. Fritolkning. De skrev det.
Pause.
Och de fick grönt ljus från 20th Century Fox dagen efter att de hade skickat in manuset. Och sen så var det på nästa måndag var de i pre-production. De skickade in det på torsdag, fick jag på fredag. På måndag hade de börjat med pre-production.
Jäklar.
Rekordsnabbt start för den här. Ja. Måste man väl säga. Vad har man mer? Vann inte Oscar för bästa musik, som säkert Ola förstår. Jag tycker det var konstigt. Men de vann en Grammy.
Det är väl en sån här smaksak. Ja, för mig känns det lite gammal på det sättet att det är så här riktigt klassisk filmmusik.
Ja, men jag älskar ju sånt. Ja, John Williams och allt sånt.
Ja, men det, men
Randy Quaid blev nominerad för en Golden Globe.
Menar du Randy Newman?
Nej, Randy Quaid.
Randy Quaid, för den här?
Va? Nej. Det var bara lögn. Det var helt otänkbart att han skulle nominera för någonting.
Randy Quaid. Herregud. Så. Vad har jag med? Nej, men jag tror inte att jag har... Det är väl det. Vad hade jag i början också? Någonting... Nej, bara att Jeff Goldblum får upprepa sin trademark catchphrase från Jurassic Park. Must go faster. Go.
Ja, just det. Det är också märkligt.
Att när man får göra det.
Nej, men när man sitter i... Såhär, var det när man sitter i rymdskeppet?
Ja, när man håller på stänger.
Ja, just det. Ja. Fortare! Ja, jag har plattan i botten. Vad fan vill du?
Schackmatt i ett drag har jag skrivit upp.
Ja, just det.
Jag tycker det är ju liksom, behöver man inte störa sig så mycket på, men de spelar schack och så ska han är ju smart kille, så han gör schackmatt i ett drag och ingen såg det komma. Och det säger någonting av filmen, dels att det är så oerhört sliten klisché. Nu ska vi ha en intelligent kille här, hur ska vi berätta för publiken att de spelar schack och han gör schackmatt i ett drag plötsligt, bara checkmate sådär.
Ja, det funkar inte så i schack riktigt.
Nej, det gör ju inte
om
det.
Om man inte är riktigt jävla dum i huvudet och inte vet hur schack
det
fungerar.
Det måste ju säga mer om att motspelaren måste vara dum i huvudet.
Men absolut.
Alltså det är bara det säger. För ingen, är det två intelligenta som spelar går det inte till så, utan då är det ju mer liksom, då är det möjligen sådär inom sex drag kommer du förlora din drottning här. Det säger också någonting om att det är en klyscha, men också att hur lata de är med sina klyschor.
Ja, men om folk vet en sak om schack så är det väl att schackmatt avslutar partiet liksom. Och det är väl det enda, om man vet en enda grej liksom. Jag tror inte att...
Men det är också så använt, det liksom, finns ju liksom 100 filmer innan som har gjort nu ska vara en smart kille, han spelar schack, gör schackmatt i ett
drag. Jag tolkar ju den scenen som att han bara ville gå därifrån och att hans pappa bara, checkmate, no. Alltså, det var inte schackmatt.
Ja, det är inte schackmatt.
Jag tolkar det som att han bara, okej, schackmatt, hej då, jag går.
Jag tror nog att det var schackmatt i och för sig. Men vadå? Man vet inte hur länge de har suttit och spelat.
Nej, men...
Också att den där farsan har såna jävla underlägsenhetskänslor mot sin son. Tänkte ni på det? Att han liksom ska så här skjuta ner honom hela tiden bara när de är på väg mot Vita huset och sådär.
Ja, just det. Ja, men det funkar. Det är ju jönsigt, men det funkar ändå. Det är ju ändå ett val man kan göra.
Han känner sig ganska korkad, tror jag. Liksom, och bara ska hugga på du som har utbildat dig så länge och sen så jobbar du där liksom, istället. Liksom.
Men jag tycker det är jobbigare hur de bara tar klisché rakt av. Nu ska vi ha en irländare som dricker whisky. Liksom. Nu ska vi ha någon som är smart, han spelar schack och vinner med ett drag. Nu ska vi ha lite mänsklig. Vi har en hund som klarar sig undan. Det är liksom bara sån här totala jönsk... Det är hack liksom. Det är bara hack. Och det är så mycket som är hack i det.
Absolut.
Jag stör mig inte på klischerna från någon sån här, och det är så ouppligt just då politiskt fel, utan det är bara så här, det kan det väl få vara, men det är så hack. Ja.
jag är helt med dig. Det är det som lägger filten över hela filmen. Den genomsyrar varje scen. Allt det hackiga. Ska vi avsluta med Randy Quaids?
Jag vill bara en sak till. Ah, okay. Jag hade velat, och det hade blivit en annan film, men det hade varit roligt att veta mer om sådär, få utomjordnas perspektiv på det, att de bara får förklara varför de gör det här, eller de har någon sån här darwinistisk filosofi, eller de tycker ni är underlägsna, klart vi ska äta upp det här. Och det hade också varit lite roligt med någon sån där, det här har man ju inte kunnat med, men någon indian som bara tycker att nu är det er tur att bli sådär, vi kanske kan få ett reservat att leva på nu. Alltså det perspektivet med lite där kolonialistiska liksom, nu får ni smaka på. Men det hade ju blivit konstigt i filmen.
Men i den här filmen så hade det ju säkert blivit att det hade blivit någon stereotyp av någon så här Native American också.
Ja, det hade det blivit.
Och tittat på någon skräp i naturen och gråtit.
Ja, det hade varit ändå lott intressant att få utgörande, för de är uppenbarligen en avancerad civilisation. Hur tänker de kring det här? Har de en så här super, är de nazister?
Jag tänker att de har bränt sin hemplanet kanske och nu bara, ja, men de verkar ändå klara sig på jorden typ.
Men det, jo, det men som har de med ju... moral, hur ser de på människor? Tycker de att människor är typ som att vi utrotar bufflar, är det så för dem? Mm. Att, jo, men ni utrotar ju bufflar, det är väl inte hela världen liksom.
Mm. Nej, men välkomna till verkligheten. Han berättar ju för Bill Pullman via telepati att så här, they're like locusts, they move from civilization to civilization, destroy everything in their path.
Precis, och det vill man, det var ju jätteroligt.
Och tar alla naturresurser och sånt.
Och det tycker jag är en stark information vi vill ha, men jag skulle också vilja få dem prata lite mer än bara
deras säga, moral och liksom. Etik kring det.
Ja, alltså, även om de har de väldigt främ, även om de har en sån maskinsamhälle. Hur funkar de liksom?
Ja, då är vi arrival-territoriet än, tror jag. Men då skulle sacka ner tempot.
Kanske. Men
jag saknar inte deras poäng. Jag gillar att det är så här, what exactly do you want us to do? Det är den här filmen liksom.
Det är en bra scen, så jag vill inte ta bort den heller. Men det är perspektivet av utrotning och att det är också något som människor ägnar sig åt genom historien är lite intressant, och det är väldigt frånvarande, förmodligen för att det blir för jobbigt att prata om.
Jag gillar District 9-perspektivet, att de är flyktingar. Ni minns District 9?
Det är
en helt annan grej. De är såhär, vi behöver hjälp här. Vi håller på att dö. Just och så det. Blir de satta i läger. Liksom. Ja. Det är, kanske de är såhär, vi har ingenstans att bo. Vi behöver hjälp.
Ja, men det är ju science fictions främsta uppgift, att skapa allegorier för verkliga problem som massinvandring. Mm. Alltså det är ju där science fiction har haft mest effekt.
Ja, visst.
Här har den ju inte, det här är bara matiné. Det här har ju ingen poäng. Nej. Det här är ju bara en popcornfilm liksom.
Mm. Orcherna kommer.
Ja, exakt. Ja, ja men... Går vi till frågan, eller?
Ja, vi kan väl bara ta...
Randy Quaid.
Det här, ja. För det var, jag tror att det var det här han blev nominerad till en Golden Globe för.
Okej.
Okay. Det som han inte blev då.
Jävla bra.
Så, där kan vi väl i alla fall säga att filmen är slut. Ja. Och podden börjar närma sig sitt slut också. Så ska vi slänga ut frågan. Håller den?
Ja.
Jonas Strandberg?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Alltså, styrkor, bra styrfart. Den känns inte seg. Mm. Men den känns ganska opersonlig. Till skillnad från modernare liksom, blockbusters. Alltså att det, man bryr sig inte om typ så mycket, eller jag bryr mig inte så mycket om de karaktärerna. De har inget så här, väldigt lite vardagsliv innan, så man får ingen kontrast till varför är det här en katastrof, varför ska man bry sig. Och nej, det är den bästa Roland Emmerich-filmen, men jag tyckte inte den var... Bra. Nej, tyvärr. Alltså det första nejet. Jag tyckte den var ganska okej, okay, men alltså ingen nostalgisk liksom, koppling, för jag hade knappt sett den när jag var liten. Och så nej.
Den håller inte?
Nej.
Ola Rell?
Nej. Den håller inte. Den har... tempo på sin sida, och jag antar att om man är så här lite barn, gillar Will Smith och sådär, så kan det funka. Det som den har är bra, i alla fall i början av filmen, är att den liksom verkligen sätter folk i skiten rejält. Det är sådär, det är väldigt basic, men det finns filmer som missar det, att det måste vara ett starkt motstånd, det måste vara liksom hamnas, det ska vara så svårt, hur fan som att ta sig ur det här. Och det har de lyckats med.
Det känns ju oöverstigligt.
Fram till den punkten, jag vet inte om det är efter 2/3 eller någonting sånt där, när de har plötsligt kommer på att vi ska sätta in ett virus och så kommer allting gå så här. Och sen är resten av filmen bara, ja, det går exakt så som de har sagt. Så de har berättat vad som ska hända och sen händer det. Och det, från den punkten så tycker jag filmen är hopplöst förlorad. Jag tycker den är hopplöst förlorad. Och de har försökt bara reda upp det genom massor av såna här reaktionsscener där folk ska stå och klappa och vara amerikaner och jubla och nu ska han dö offerdöden och gråta. Och det är bara för att det är så oerhört tunt den delen. Det finns ingen spänning i det. Det finns ingenting som går oförutsett och wow, vår plan drabbades av det här. Vad fan ska vi göra nu? Det finns ingenting sånt. Det är bara så här ska vi göra, jag ska göra så på tavlan. Ja, jättebra idé, det löser ju allting. Är det så enkelt? Ja, det är det. Och sen är det så enkelt. Det är en kollaps, tycker jag, i spänning där. Fram tills dess så tycker jag ändå att den har ett bra driv, får jag säga. Det är väl mitt snällaste.
Erik Broström håller den.
You had me at they're slowing down, sir. Jag hör alla argument. Jag köper dem. Men jag tycker för mycket om den här filmen. Jag är för jävig. Jag älskar den. Jag tycker den håller. Jag hade gåshud halva filmen igår. Eller i söndags. Det är, så den får bli så. Men jag hajar alla argument liksom.
Jag skulle säga att jag börjat se de här filmerna tidigt på morgonen på min
dag.
Sen vaknar mitt dålig barn och går och sätter på och tecknar film i samma rum. Alltså, jag har väldigt dåliga förutsättningar för att se de här grejerna. Men jag tror att jag står för det.
Jag sitter och kollar gamla fotoalbum och du vet så här, checkar lussebullar.
Klär dig på hemma dig och systemet.
Minns en problemfri tid i ens liv. Ja. Man bara kunde gå på bio.
Ja. Vad tycker du, Martin?
Den håller ju självklart inte. Jag fattar succén. Jag fattar varför den blev en jättestor film.
Den är ju väldigt kompetent gjord.
Absolut. Ja.
Effekterna håller förvånansvärt bra.
Effekterna håller. Actionscenerna håller. Allting. Produktionen är ju skitsnygg. Och speciellt för att vara... Det håller verkligen.
Det är inte ett enda riktigt flygplan med i filmen.
Men Emmerich är ju som
allting är data eller modeller.
Det är skitsnyggt.
Det är snyggt gjort alltså.
Men Emmerich är som en charmigare Michael Bay, skulle jag säga.
Ja, alltså, det är en bra beskrivning.
Han har ändå lite så här, han har lite humor i sina filmer.
Men regin är piss. Rollkaraktärerna är piss. De är, ja, men som vi har snackat om i hela programmet, de är stereotypa, de är töntiga, de spelar över. Det är en eller två i den här filmen som inte spelar över. Det manuset är bristfälligt. Alltså det finns jättemånga problem, men det övertäcks av någon typ av snygg produktion och sånt där. Den håller absolut inte. Jag vet inte, jag skulle cyniskt skratta i kanske 6-7 minuter om jag såg den på tv. Och sen skulle jag vara så här, nej, jag klarar inte av det här. Och byta kanal. Så där ungefär ligger jag. Så Independence Day från 1906 i regi av Roland Emmerich håller inte, har vi bestämt.
Nej, det verkar så. Det verkar tyvärr så. Vad ska vi se nästa gång? Ska vi försöka sätta det?
Det måste vi göra.
Ja, vad var det vi sa i början som jag tyckte lät så bra? Vad var det vi pratade om i början? Så bara, Inner Space, 24 timmars akten. Är det någon som är på den?
Jag har inte sett den.
Jag tror aldrig sett den heller.
Meg Ryan, Dennis Quaid.
Ja, jag minns det som helt otroligt.
Ja.
Men jag är tveksam på den. Det finns nog tvivel på om den håller.
Ja, men det är
bra. Ska vi se den? 24 timmars akten med Dennis Quaid och Meg Ryan.
Ja.
När är det här ifrån?
Den är från slutet av 80-talet någonstans.
Perfekt.
Ja.
88 skulle jag vilja
någonting
säga.
Sånt. Ja,
jag ska... Någonting sånt. Okej, nästa vecka ser vi 24 timmars jakten.
Yay!
Med Dennis Quaid och Meg Ryan. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström,
yes.
Du har varit Ola Urell,
yep.
Du har varit Jonas Strandberg,
yep.
Och vi hörs igen nästa vecka.
Ja. Cool.
Hejdå.
Hejdå. Hej då!
Hej då!
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.